إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Vi fortsätter att gå igenom domedagens tecken och vi närmar oss slutet på de små tecknena. Kanske är cirka 2-3 föreläsningar kvar. Sen så går vi in på de stora tecknena för domedagen. Ett av domedagens små tecken är att vissa av djuren kommer att tala. Och vissa materialistiska och livlösa saker kommer att tala. Det har nämnts en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han sa, en varg kom till en fåraherde och tog ett lamm från honom. Så fåraherden jagade vargen tills det att han tog tillbaka lammet. Och då satte sig vargen, och det här var på en kulle. Vargen satte sig ner med svansen mellan benen. Och så sa vargen till fåraherden, du har gett dig på den försörjning som Allah har gett mig och tagit den från mig. Och då så sa den här fåraherden, Tallahi, vid Allah, idag en underlig dag, en varg som talar. Och då så sa vargen, någonting ännu underligare är en man som är bland palmträden mellan de här två lavaområdena, vilket betyder Medina, som är fullt av palmer och lavastenar. Vad som är underligare, sa vargen då, är mannen som är bland palmerna och mellan lavastenarna, som berättar för er vad som har varit och vad som kommer att ske efter er. Och den här mannen, han var jude. Så han gick till profeten sallallahu alaihi wasallam och berättade för honom vad han hade hört. Och profeten Muhammed alaihi wasallam trodde på mannen. Och sen så sa profeten Muhammed alaihi wasallam, innaha amaratun min amarat baina yadayhi sa'a. Det är ett av domedagens tecken. Det kommer snart att ske att en man går ut. Och innan han kommer tillbaka så har hans sko eller en del av hans piska berättat vad som händer i hans familj. Berättad av Imam. Denna hadith finns i Musnad Imam Ahmed. Och den är autentisk enligt Ahmed Shakir. Och en annan liknande hadith så sades det. Att om då sa profeten a.s. sa till mannen, du har sagt sanningen, vid honom i vars hand min själ vilar, så kommer domedagen inte infalla förrän det att rovdjuren tilltalar människorna. Och en man talar med sin piska eller sitt skosnöre och de berättar för honom vad som har hänt. Eller hans midja och de berättar för honom vad som händer med hans familj. Så det här är ett av domedagens tecken. Och Allahu alam, hadithen här bevisar att vargen, och det är också ett av de stora miraklerna, att den här vargen talade och berättade för den här mannen om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vilket ledde till att den här juden konverterade till islam, då djuret talade. Och det här är någonting som Allah ta'ala är kapabel till. Allah ta'ala gör exakt vad han vill. Det fanns stenar på profetens tid alaihi wasallam som hälsade på honom i Mekka. När han skulle äta maten som var förgiftad, så sa maten att jag är förgiftad och så vidare. Så Allah Ta'ala kan få vad som helst att tala. Och sen vet jag inte om vad som menas, det kanske också kan tolkas som kroppsspråk, Allah Ta'ala med djuren. Eller kanske vissa tolkar det här som mobiltelefoner också, att någon sändare kan finnas i skon eller någonting. Allah Ta'ala, det har jag ingen aning om. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt detta och vi tror på det och vi vet inte hur detta kommer att ske. Men det finns många saker som låter underligt. Men många saker idag tror vi på. För att vi har sett dem ske i vår omgivning. Men om de skulle sägas för 100 år sedan så skulle folk säga att det här låter väldigt konstigt. Så vad som händer i framtiden vet vi inte. Utan vi tror på det som profeten Muhammed har sagt. Alayhi salatu wasalam. Ett annat tecken för domedagen är att folk, eller vissa människor, kommer att önska döden. På grund av hur svårt de har det. att det är så mycket fitna. Abu Huraira berättar från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han sa: domedagen infaller inte förrän en man går förbi en annan mans grav och han säger, ja, om jag ändå kunde vara i hans ställe. Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och i en liknande hadith så sa profeten alaihissalatu wassalam: vid honom i vars hand min själ vilar så kommer denna värld inte att försvinna tills det att en man går förbi en grav och han säger, och jag önskar att jag kunde vara i hans ställe, alltså i graven. Och de säger här att önska döden är någonting som kommer att ske då det blir mycket fitna och då saker och ting förändras. Och då folk försöker förändra sharian, alltså religionen blir främmande. Och Abdullah ibn Mas'ud, han sa att det kommer komma en tid då en person önskar att han kunde köpa döden. Som vissa säger i poesi: وَهَذَا الْعِيشُ مَا لَا خَيْرَ فِيهِ أَلَى الْمَوْتُ يُبَاعَ فَأَشْتَرِيهِ. Att detta liv finns det inget gott i om man ändå kunde köpa döden. Så Al-Hafidh al-Iraqi säger i förklaringen på dessa hadifer att det här betyder inte att det kommer bli så omfattande, utan det kan vara på vissa tider och vissa platser och bland vissa människor. Okej? Okay? Att det kommer vara så jobbigt och svårt att leva, att hålla fast vid religionen, att en människa önskar att han skulle vara död. Okej? Okay? Så det betyder inte att det kommer bli så över hela jorden, utan det kan bli så på vissa ställen. Och det här kommer vi också tala mer om nästa vecka. Då vi kommer tala om fitna, prövningar också innan domedagen. Och det har berättats att det kommer bli så mycket prövningar att en person är tålmodig med religionen och håller fast vid religionen är som att hålla fast vid glödande kol. وَيَأْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ الْأَصَّابِرُ مِنْهُمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِذُ عَلَى الْجَمَرِ. Det kommer komma en tid på folket då det kommer vara lika svårt att hålla fast vid religionen, att vara tålmodig på religionen, som det kommer vara att hålla fast vid glödande kol. Och han sa sen, alaihissalatu wassalam, att de som implementerar islam på den tiden kommer att få belöningen av 50 av er. Och då så sa en av sahaba: 50 från dem eller 50 från oss? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: nej, 50 från er. För det kommer vara så mycket belöning då i att praktisera profetens sunna sallallahu alaihi wasallam. Och det här betyder inte att dessa människor är bättre än sahaba radiallahu anhum. För ingen dygd är större än att ha varit i sällskapet av sahaba. Så ingen kan någonsin överträffa sahaba i belöning. Alltså denna dygd att ha varit i sällskapet och trott på Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Som han själv sa i hadithen, att vid Allah, om någon av er skulle skänka en mudd, en handfull av någonting, så skulle det inte mätas. Eller om någon av er skulle skänka lika mycket som berget av Uhud i guld, så skulle det inte vara värt lika mycket som en handfull av det som sahaba har skänkt. Och inte ens hälften av det, alltså en hand. Inte två handfullar och inte ens en handfull. Så om någon av oss skulle skänka lika mycket guld som berget av Uhud, som är cirka 8 eller 9 kilometer långt och nästan 100 meter högt. Om vi skulle skänka så mycket guld, så skulle det inte kunna mätas med någonting litet som sahaba har gjort. Så vi kommer aldrig att nå den nivån som sahaba nådde med den dygden. Men det här indikerar på att det finns otroligt mycket belöning i att hålla fast vid islam strax innan domedagen, när islam blir främmande. Som profeten sa, alaihissalatu wassalam, "Tuba lil ghuraba", att islam, "Bada al-islam ghariban wa sayaud ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba", att islam började som något främmande och kommer återigen att bli främmande. Så tuba, belöning och lycka till främlingarna. Och Ibn Taymiyyah säger att man ska inte tro, för att det är mycket ondska och religionen blir främmande, att man lever, att man har det dåligt på den tiden om man är från dessa människor som håller fast vid profetens sunna sallallahu alaihi wasallam. För han sa i hadithen, fatuba lil ghuraba, att lycka är till främlingarna. Och lycka kommer från, det här ordet toba kommer från tib, någonting gott, ett lyckligt liv eller paradiset eller ett träd i paradiset, vilket också nödvändiggör att man går till paradiset. Så det finns otroligt stor belöning i att hålla fast vid profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Och som Ibn Qayyim säger, att de som gör det, som verkligen håller fast vid den korrekta islam på den tiden, de är ahlullahi haqqa, de är Allahs unika människor. Och Ibn Taymiyyah säger också att de är som as-sabiqin al-awwalin, att de som följde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i början av islam, och att de kommer vara de som har de högsta nivåerna i nästa liv efter profeterna. Så det finns otroligt stor belöning i att hålla fast vid profeten sunna alaihi salatu wassalam. Och man ska inte låta sig luras av det stora antalet av människor som går på fel vägar. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa att denna umma kommer splittras i 73 sekter. Alla går till elden förutom en. Och han frågades, vilka är dessa, ja Rasulullah? Och då så sa han sallallahu alaihi wasallam, det är de som är på det som jag och min umma är på idag. Eller det är de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Så det är det man ska följa. Och inte kolla på antalet människor som följer. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han sa, al-jama'a ma wafaq al-haq wa in kunta wahdak. Folket av sanningen är det, eller de som överensstämmer med sanningen, även om du skulle vara själv. Så det handlar inte om hur många som följer, utan det handlar om vad du följer, att du följer den korrekta islam. Och som Sufyan al-Thawri brukade säga, att islam försvinner betyder inte att, eller sunnan försvinner betyder inte att den kommer tas bort, utan folket av sunna kommer tas bort tills det att det kanske bara finns en person i ett enda land, eller i hela landet, en person som håller fast vid sunna i hela landet. Så främmande kan islam bli. Så i den tiden gäller det att hålla fast vid islam riktigt, för då får man otroligt stor belöning. Och det spelar ingen roll om hela jorden är emot dig. Som al-Fadail ibn Iyad brukade säga, alayka biturukul huda wa la yadurruka qillatu salikin. Håll dig till vägarna, eller vägen av sanning, och låt dig inte luras av hur få människor, eller låt dig inte misströsta över hur få människor som går denna väg. Wa iyyaka wa turukul dalala wa la yadurruka wa la tartaru bi kathratil halikin. Och jag varnar dig för vägarna av villfarelse, och låt dig inte vilseledas av hur många människor som går under på dessa vägar. Så om du jämför 1 av 73, eller 1 av 72 blir det, vilken är mest och vilken är minst? 72 är ju självklart mest. Så folket av sanningen kommer vara minoritet. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Det kommer alltid finnas en grupp från min umma som är segerrika på sanningen, och de kommer inte att skadas av de som motsätter sig dem eller de som vänder dem ryggen. Och att de är också vahirin, barizin, de är klara och tydliga på sanningen. Och här sa han en grupp, och en grupp kan vara från 1 till 10 personer, det kan vara väldigt få. Så folket av sanningen betyder inte majoriteten, utan folket av sanningen betyder de som följer det som profeten sallallahu alaihi wasallam var på, och hans sahaba. Alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin, som han sa i hadithen, håll fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa ar-rashidin. Så det är det här som är den sanna islam, att gå tillbaka till det som de var på, och att inte innovera utan lämna alla dessa nya sekter som har kommit, och gå tillbaka till islams grunder, Koranen och sunnan, på sahabas förståelse. Detta är den korrekta och rena islam som vi alla måste vända oss tillbaka till, och då kommer muslimerna att få ära och seger. Och vi kommer tala om det i en hadith så småningom idag. Ett annat tecken för domedagen är att folk kommer önska att de kunde få möta profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eller bara få se honom alaihi salatu wasallam. Abu Huraira radiyallahu anhu berättar från profeten Muhammad alaihi salatu wasallam att han sa, la yatiyanna ala ahadikum zamanun la an yarani ahabba ilayhi min an yakuna lahu mithla ahlihi wa malihi. Här så sa profeten Muhammad a.s. det kommer komma en tid då det är mer kärt för någon av er om han kunde, att han skulle se mig, än att han skulle få, eller att se mig för honom kommer vara mer kärt för honom än allt han äger och hela hans familj, eller att få lika mycket därtill. Så alltså att se profeten Muhammad a.s. för dessa människor kommer vara mer kär för dem än allting annat. Att de kommer bara önska att de kunde få se honom, alayhi salatu wassalam. Och denna hadith finns i Sahih Bukhari. Vi har en väldigt fin hadith som vi ska gå igenom idag. Vi ska fördjupa oss lite i den, inshallah ta'ala. Och det är en hadith som berättas av Thawban radiyallahu anhu. Där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: Yushaku an tada'a alaykum al-umam min kulli ufuq kama tada'a al-aklatu ila qasa'atiha. Här så sa Thawban radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: tiden är nära för att nationerna ska kalla varandra mot er så som man kallar varandra till att äta från en tallrik eller ett fat. Och då så sa sahaba radiyallahu anhum: ja Rasulullah, är det för att vi är få på den dagen? Han sa: nej, på den dagen kommer ni vara många, men ni kommer vara som skummet på havet. Och Allah kommer ta bort fruktan från era hjärtan, från era fiendes hjärtan. Och han kommer att stoppa svaghet i era hjärtan. Och då så sa sahaba: vad är denna svaghet? Han sa: kärlek till dunya och hat till döden. Och denna hadith är autentisk. Den finns i Abi Dawud och Ahmed. Och vi ska reflektera över denna stora hadith idag. Här så berättade då profeten Muhammed a.s. om en sak som kommer att ske innan domedagen. Att muslimerna kommer att bli svaga. Och de kommer att bli utnyttjade av icke-muslimer. Och han gjorde en liknelse med ett stort fat med mat. Att man kallar varandra och säger: kom och ät, ta för er och ät från det här fatet. Att det är så som icke-muslimerna kommer att göra med muslimerna. Tillsammans kommer de kalla varandra till att ta från muslimerna och utnyttja muslimerna. Och sahaba blev då förvånade. De sa: varför? Kommer vi vara få på den tiden? Och han sa: nej, ni kommer vara många. Men ni kommer vara som skummet på havet. Och Allah kommer ta bort den fruktan som tidigare fanns i hjärtat hos era fiender. Fiender var förut rädda för muslimer. Men den här fruktan kommer tas bort. Och muslimerna kommer få en svaghet i hjärtat. Och denna svaghet är kärlek till dunya och hat till döden. Vi ska förklara den här hadithen. För det finns många saker som man inte tänker på. Men de här liknelserna, wallahi, de är så detaljerade. Och de stämmer så bra överens med verkligheten. Den första saken vi lär oss från hadithen är att kuffar är splittrade. Icke-muslimer är splittrade. För han sa i hadithen att nationerna kommer kalla varandra mot er. Han sa inte nationen, utan nationerna i plural. Vilket bevisar att de själva är splittrade. Okej? Det är första färgen. Och det här är något som är förbjudet, att man splittrar sig. Det är ingenting som vi ska falla in i. Allah ta'ala säger: وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Att vara inte bland av gudadyrkarna, de som splittrade sin religion och blev till grupper. Och varje grupp är glad med det som de har. Surat Rom, vers 41. Så det här visar att kuffar är splittrade. Men fast det är att de är splittrade och har olika religioner, så är de enade på en sak. Och det är att strida mot muslimerna. Att göra slut på muslimerna. Och att utnyttja muslimerna på deras resurser så gott de kan. Som det sades i hadithen då, att de nationerna kommer kalla varandra till över muslimerna. Så som man kallar varandra eller bjuder in varandra till ett fat med mat. Okej? Och vad som bevisar att icke-muslimerna är enade mot muslimerna är Allahs uttalande: innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Att al-kafirin är sannoliken fiender till er. Surat An-Nisa 101. Och det finns många andra verser som också tyder på detta. Så de har olika religioner, men de är enade på en sak, och det är att tjäna shaitans mål, att strida i shaitans väg. Som Allah Ta'ala säger: "Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah, walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut." Att de troende strider fi sabilillah och al-kuffar strider fi sabilit tagut, i Satans väg och för falskhetens sak. Så Allah beskriver de troende med att de strider för Allahs sak. Vare sig det är att strida med bevis, med pengar, med det man kan, med vapen. De strider för Allahs sak, ingen annan sak. Och al-kuffar, de strider och tjänar shaitans sak. Även om de inte vet om det eller känner till det, så är det det som de gör. Och Allah Ta'ala säger också om al-kuffar: وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اِسْتَطَعُوا. Att de kommer inte sluta strida mot er tills det att de vänder er bort från er religion, om de har möjligheten att göra det. Så Allah här beskriver icke-muslimerna som att de alltid kommer att strida mot muslimerna för att få dem att vända sig bort från islam, om de klarar av det. Så de är enade på denna sak, att strida mot islam. Och det här finns, om ni läser Koranen, det finns 25 profeter ungefär i Koranen som har berättats med namn. Läs deras berättelser. Deras folk var alltid emot dem och stred alltid emot dem, eller hur? Det är någonting som är naturligt, att ondskan strider mot det goda. Och så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Att shaitan strider mot de trogna, och han försöker att få med sig så många som möjligt i den här striden mot det som är gott. Hadithen bevisar också att de muslimska länderna är källor för rikedomar och välsignelser. Då profeten alaihissalam liknade de muslimska länderna med ett fat med mat. Ett stort fat med mat som mättar många människor. Och maten innehåller ju livsviktiga saker, eller hur? Som människan behöver. Så ett stort fat med mat mättar många människor. Och i det här finns det då en indikation på att muslimernas länder är fyllda av rikedomar som de andra vill ha. Och idag så vet vi ju att en av världens största rikedomar finns i just muslimska länder. Det som kallas för det svarta guldet, som är olja. Och det finns ju i de muslimska länderna, i Saudiarabien, Irak och så vidare. Och utan olja så stannar hela västs industri, eller hur? Fabriker, hur kan man leverera varorna om man inte har bensin och så vidare. Och det var det som hände på Malik Faisal, eller var det Abdulaziz Faisal, när han bojkottade USA. Han sa: ni får ingen mer olja. De sa hela USA stod still, bilarna stod still på gatan. Sen kom de och skrev ett avtal och de fick sin olja. Men då, typ, de sa: vi ska bojkotta. Han sa: det spelar ingen roll, vi har vatten och dadlar, vi klarar oss. Vi kan inte bojkotta oss. Så alla al-Mustan, vi önskar att våra ledare kunde ha samma styrka idag. Alltså. Må alla vägleda dem. Så en annan rikedom som finns är att muslimernas länder ligger väldigt centralt till. De ligger väldigt bra till handelsmässigt. Eller hur? Du måste åka förbi vissa muslimska länder om du ska transportera varor från stora länder och så vidare. Och du använder deras hamnar och så vidare. Och andra viktiga saker, bördigheten som finns i många länder, Palestina och så vidare, har också utnyttjats av kuffar. Och att kuffar här beskrivs som att de äter från detta fat bevisar att kuffar snor och stjäl muslimernas rikedomar. Att man kallar varandra till att äta från det här fatet. Som inte ens är deras. Det bevisar att de stjäl muslimernas egendomar och rikedomar. Och det är också något vi kan se idag. Att där det finns olja finns det amerikanska soldater och så vidare. Så de använder falska ursäkter, vapen och demokrati hit och dit. Men i slutändan finns det många länder som har kärnvapen och som inte har demokrati och vad det nu är för dumma ursäkter de använder. Det är bara för att de vill komma åt oljan. Eller kolla också på Palestina som gavs bort av FN. Ett muslimsland gavs bort till judarna. Det också, faller också in under denna hadith. De bara ta för er, ta vad ni vill. Och samma sak den här kolonialmakten, de här som koloniserade Västafrika, eller hela Afrika och arabvärlden också. Frankrike tog vissa delar, Portugal vissa, Spanien vissa, England vissa och så vidare. Det är också samma sak. Och det var de som satte gränserna och sen var det de som kom och lämnade sina lagar och så vidare. Hadithen bevisar också en jätteviktig sak. Och det är att muslimernas styrka finns inte i deras antal. Vår styrka är inte i antal, utan vår styrka är i vår tro. När sahaba hörde att muslimerna skulle utnyttjas på det här sättet, det första de tänkte var, kommer vi vara få på den tiden? Han sa, nej, ni kommer vara många. Otroligt många. Men som skummet på havet. Och idag är vi nästan en femtedel, en fjärdedel av världens befolkning. Men vi är väldigt förtryckta. Tyvärr. Så styrkan sitter inte i antal, utan styrkan sitter i iman. Att man har övertygelse. Att man är from, man är en bra muslim, man har taqwa, Guds fruktan. Och att muslimerna också äger mycket saker. Inte bara att de är många, utan de äger mycket saker. De har de här sakerna som icke-muslimer är beroende av. De äger oljan. De äger många naturresurser, gas, ädelstenar och så vidare. Så de har också den styrkan, men det gynnar dem inte heller. För de förvaltar det inte på rätt sätt. Så riktig seger och riktig styrka och ära får vi genom tre saker kan man säga. Den första, en riktig iman på Allah och att etablera hans sharia på jorden. Att endast dyrka Allah. Tro på Allah och dyrka honom och att etablera hans lag på jorden. Om vi gör det kommer Allah Ta'ala att ge oss seger. Som Allah Ta'ala säger i surat An-Nur. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله تعالى säger i den här ayan, stänga mobilen. Allah Ta'ala lovar de troende bland er och de som gör goda gärningar att han kommer att ge makten till dem på jorden så som han gav makten till dem före er. Och han kommer att ge fasthet och styrka åt en religion som han har valt åt dem. Och att istället för den fruktan som de förut levde i under ska han byta ut den mot trygghet på villkor av att de dyrkar honom och inte sätter någonting vid hans sida. Och den som begår otro efter detta, de är al-fasiqun. Surat An-Nur 55. Och den här versen är väldigt viktig. Allah Ta'ala har lovat i den här versen. De som tror, har riktig iman på Allah, hans rububiyya, uluhiyya och esma och sifat. Tron på Allahs enhet, att han är den enda skaparen, makthavaren, den som styr, kontrollerar, ger liv, tar liv, den enda som vet vad som händer i framtiden och så vidare. Och endast dyrkar honom. Inte ägna dyrkan till någon annan än honom. Och tro på hans namn och attribut. Så som han har beskrivit sig själv. I Koranen och i autentisk sunna. De tror på Allah. Och de gör goda gärningar. I enlighet med profeten sunna. Sallallahu alaihi wasallam. Allah har lovat dem. Att han kommer ge dem makt på jorden. Så som han gav makt till dem före dem. Och att han kommer byta ut. Den fruktan och den rädsla som de tidigare levde i. Mot säkerhet och trygghet. Men på villkor. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Att de dyrkar mig och inte sätter någonting vid min sida. Tawhid. Att de endast dyrkar Allah och inte sätter någonting vid hans sida. Det här villkoret för att vi ska få den här makten och den här äran på jorden. Att vi går tillbaka till tawhid, riktig iman på Allah, goda gärningar. Vi kommer inte få den här äran och makten så länge det finns muslimer som gör kyrk i den utsträckningen som det finns idag. Vissa säger att det finns mer än 20 000 gravar som dyrkas vid sidan av Allah i muslimska länder. 20 000 gravar som man går och ber till och gör tawaf och slaktar till och gör eder och så vidare. Hur ska vi få seger då detta är vår situation? Hur ska vi få seger då folk istället för att be till Allah, be till döda människor och sheikher och så vidare. Hur ska vi få seger av Allah Ta'ala? Det går inte, utan vi måste gå tillbaka till tawhid. Det är det som är viktigast. Och då kommer Allah Ta'ala att ge muslimerna seger. Och det är ett löfte från Allah. Ett löfte att vi kommer få makten så som de innan oss fick makten. Vissa sekter idag, de har som mål att komma till makten. Okej? Vissa sekter, kända sekter, har som mål att komma till makten. Men deras medel har ingenting med det här att göra. Utan det är bara politiska medel. Att man ska vara med i val, och demokrati och hit och dit. Det handlar inte om tawhid, det handlar inte om att ge seger till islam och sprida islam. Det handlar bara om att de ska komma till makten. Och på ett sånt sätt kommer vi alla komma till makten. Och det här är någonting vi kan se i verkligheten. Muslimerna försökte på det här sättet i Algeriet. De vann valet. Men de ringde till Sheikh Albani, hörde jag. De frågade honom, de sa vi vann valet, de var jätteglada. Han säger, men de här som folket, vet de vart Allah är någonstans? De sa, nej, de kanske inte vet så mycket om sånt. Han säger, den här makten kommer försvinna. Den kommer försvinna. Och jag tror det gick inte mer än en vecka och makten försvann. Frankrike beordrade att militärkupp, ta bort dem från makten. Så det gäller att ha den riktiga styrkan. Samma sak Turkiet. Kanske inte var riktiga 100-procentiga sharia, men det var ett muslimskt parti som vann valet. Samma sak där, militärkupp, tog bort dem. Så det är inte på så sätt vi kommer att få makten, genom val och så vidare, utan det är genom att gå tillbaka till islam, den korrekta och rena islam. Då kommer Allah Ta'ala att ge oss makt och ära. En annan orsak till seger är också att muslimerna förbereder sig materialistiskt. Att de förbereder sig styrka i kroppen och vapen och det som behövs. Som Allah Ta'ala säger, وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. Förbered det ni kan från styrka av ribat, och det sägs då att det är hästar och sköldar och så vidare, vapen som skrämmer era fiender, som skrämmer Allahs fiender och era fiender. Så muslimerna måste också ha den här förberedelsen. Sahaba lärde sig att brottas, de förberedde sig med vapen, de lärde sig att slåss och så vidare. Muslimerna måste också göra det. Och tyvärr idag så har ofta många muslimerna de sämsta av vapen som finns. Och vem köper vi våra vapen ifrån? Ja. Är det av muslimska länder? Vem tillverkar vapen? Ja. Det är våra största fiende som gör det. Ja. Judarna, USA och hela bunten. Det är de som gör vapen, tyvärr. Så muslimerna borde ligga steget före det. Och ha såna vapen förberedda sig att de skrämmer deras fiender. Som Allah Ta'ala här nämner i Koranen. En annan förberedelse är också den själsliga förberedelsen. Som Allah Ta'ala säger i Koranen, wa in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Om ni ger seger till Allah, då kommer Allah att ge er seger och göra er fasta på religionen, eller göra era fötter fasta på religionen. Wa la yansuranna Allah وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Allah kommer att ge seger till dem som ger honom seger. Allah han är الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ, den starka och den mäktiga. Surat al-Hajj 40. Så att ge Allah Ta'ala seger betyder att man själv praktiserar religionen. Man implementerar islam i sig själv. Allah behöver ingen seger. Allah han säger bara kun fayakun. Bli och det blir. Om Allah vill kan han göra hela jorden till muslimer. Han kan utplåna alla kuffar. Men det är en prövning som vi lever i. För att pröva oss. För att se vilka av oss som går tillbaka till religionen. Håller fast vid religionen. Och strider för religionens sak och så vidare. Så det är väldigt viktigt att muslimen också ger seger till islam genom att implementera islam, att visa rätt bild av islam, att försvara islam så gott han kan med kunskap. Idag kritiseras islam på många sätt, och gäller det att kunna besvara denna kritik och dessa falska anklagelser som riktas mot islam och muslimer. Då har man gett seger till islam. Och men först och främst att man förbättrar sig själv. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah säger att han kommer inte ändra tillståndet hos ett folk förrän det att de ändrar på sig själva. Börja med dig själv. Det är lätt att peka finger på andra. Han säger han så. Men vad har du själv gjort för islam? Hur är ditt hus? Hur är din familj? Hur är dina salah? Hur är din sunna och så vidare? Kolla på dig själv. Vad har du för kunskapsnivå? Och så vidare. Så det är väldigt viktigt att vi själv tar religionen på allvar. Och den tredje och sista anledningen är att vi går tillbaka till den korrekta och rena islam, som vi sa först. Att gå tillbaka till det som Allah Ta'ala har beordrat med Koranen. Och det som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har beordrat med. Imam Malik radiyallahu anhu, han sa att de sista från denna umma kommer inte att tillrättavisas eller få det bra förrän det att de gör det som gav den första delen av denna umma framgång. Vi kommer inte att få framgång förrän det att vi gör det som gav den första delen av denna umma framgång. Så vi måste gå tillbaka och vara och försöka att efterlikna sahaba och profeten sallallahu alaihi wasallam så gott vi kan. Det som de var på och det de gjorde är det som kommer ge oss seger och framgång. Och ingenting annat. Det finns inga genvägar. Så det är bara genom att gå tillbaka till den korrekta och den rena islam. Och sen också att muslimerna förlorar respekten bland kuffar. Och att de beskrevs som rutha ka rutha i sail. Som skummet på havet eller skummen i floden. Och den här beskrivningen är också väldigt detaljerad. Att muslimernas tillstånd kommer vara, de kommer vara som skummet på havet. Och man säger här, eller floden. Det här betyder många saker. De flyter med floden och strömmen. De följer det som de flesta människorna gör. Och så här, wallahi, kan man beskriva många muslimer idag. Att de följer med strömmen. Till och med om det är kuffar, så följer de bara efter. De gör si, vi ska göra så. Vi är samma sak som dem. De har mode, vi följer deras mode. Och så vidare. Att man bara följer kuffar. Man följer som skummet på havet eller på strömmen. Det bara följer efter vattnet. Och det är inte så muslimen ska vara. Muslimen ska vara tvärtom. Han ska vara den som leder, inte den som följer. Men tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Som profeten sa, alaihi wasallam. Den som efterliknar ett folk, han är från dem. Och det här tyder på svaghet. Man försöker alltid efterlikna dem man ser upp till, eller hur? Och det här är väldigt synd att muslimerna ser upp till deras fiender. Som förtrycker dem. Som vill utrota dem. Det är de vi ser upp till och försöker att efterlikna. Det här tyder på en väldigt stor brist i religionen. Den här liknelsen bevisar också att folk inte tar nytta av muslimerna. Och vi talar här generellt, det finns alltid folk som är bra. Men den stora majoriteten, de är som skummet i forsen. Att man inte tar nytta av dem. Man tar ingen nytta av skummet. Har ni hört någon som använder skummet i floderna eller på havet? Vad används det till för någonting? Ja? Ingenting. Det finns ingen som helst nytta i det. Utan det samlar på sig havets skräp som kommer från botten. Och det skräpet som har slängts i havet och så vidare. Och tyvärr så kan man beskriva många muslimer också. Att de har samlat på sig skräpet från den icke-muslimska ideologin. Filosofi och alla möjliga slags ideologier som strider mot islam. Deras intellekt och deras levnadssätt har blivit förvrängt och smutsigt. Det har blivit fel. Och det finns ingen nytta i det. Men det kommer alltid finnas en grupp muslimer som är kvar och håller fast vid sanningen. Och det kommer vi nämna. Och att icke-muslimerna då inte kommer att respektera muslimerna så som man gjorde förut. Profeten alaihissalam, han sa: jag har fått fem saker som ingen annan profet har fått före mig. Ratitu khamsan lam yu'ta ahadun hunna la lam yu'ta ahadun min hunna nabiyun qabl. Jag har fått fem saker som ingen annan profet före mig har fått. Nusirtu bi rub masirat al-shahr. Allah har gett mig seger på avståndet av en månad. Alltså om fiender hörde att han skulle komma så gav de upp. Han är här om en månad så gav de upp. De fick skräck i hjärtat och gav upp. Och sen så sa han, och hela jorden har gjorts ren för mig och till en moské. Krigsbyten har blivit tillåtna för mig. Och jag har fått det shafa'a, den stora medlingen på domedagen. Och profeterna före mig sändes särskilt till deras eget folk. Men jag har sänds till alla människor. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Men det viktigaste här är första punkten. Att han sa att Allah gav mig seger med en månads avstånd. Och många lärda säger att det här är generellt för denna umma. Om vi verkligen följer islam så som vi borde, så kommer vi också ha den här segern. Och de kommer att ha den här rädslan i deras hjärtan för oss. Men ju mer vi avviker och ju svagare vi blir, ju mindre kommer den här fruktan att finnas i deras hjärtan. Och tyvärr, som han sa här i hadithen, Allah kommer ta bort den här rädslan från deras hjärtan. Helt och hållet. För att muslimerna då är väldigt, väldigt svaga. Och sen så sa profeten alaihissalam, då han frågades om vad denna svaghet är för någonting som muslimerna kommer få. Han sa, det är kärlek till dunya och att de kommer hata döden. Till skillnad från sahaba radiallahu anhum, totala motsatsen, eller hur? De hatade dunya, brydde sig inte om dunya och älskade döden och önskade inget mer än att dö som martyrer fi sabilillah. Men tyvärr idag så har saker och ting blivit totalt tvärtom. Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah nämner i en bok som heter Iddat al-Sabirin. Han talar om tålamod. Han nämner här varför det är så farligt att älska dunya. Detta världsliga liv. Hubbu dunya. Och de säger det är ra'su kullu khatiyya. Det är grunden till all ondska. Är kärlek till detta jordsliga liv. Han säger varför. Är det så farligt då att älska detta världsliga liv? Jo, han säger. För att. Hur kan en människa. Älska någonting. Och ära någonting. Som Allah Ta'ala. Håller att vara lågt och dåligt. Det här i sig själv är en synd. En av de största synderna. Att respektera och ära någonting som Allah Ta'ala håller att vara lågt och värdelöst. Det här i sig själv är en synd. Och den andra punkten att Allah Ta'ala har förbannat detta världsliga liv. Och hatat denna dunya. Förutom de sakerna som är för hans skull. Som det sades i hadithen. Att det dunya är förbannat. Detta liv är förbannat. Och allt i det är förbannat. Förutom zikrullah, att minnas Allah och det som hör där till. Och en lärd och en person som försöker lära sig om religionen. Alltså det som har med islam att göra. Det som är för Allahs skull. Det är det enda som Allah tycker om. Och resten är förbannat och värdelöst. Så hur i hela världen kan man älska någonting som Allah Ta'ala har förbannat och hatar? Eller hur? Det går inte ihop. Och den tredje punkten. Om man älskar detta världsliga liv så kommer man att göra det till sitt mål. Och att man kommer då försöka uppnå detta världsliga liv med sina gärningar. Dessa gärningar som Allah Ta'ala gjorde som ett medel för att uppnå nästa liv. Kommer man istället att sätta för att uppnå nivåer i detta liv. Så man vänder på saker och ting. Man gör den totala motsatsen. Den totala motsatsen till visheten varför vi finns här. Vi finns här för att agera inför nästa liv. Inte för att agera för detta liv. Och det här är någonting väldigt farligt. Att man bara försöker att bli rik i detta liv. Och inte bryr sig om nästa liv. Allah Ta'ala säger. Man kana yuridu harth al-akhira. Nazid lahu fi harthihi. Wa man kana yuridu harth al-dunya. Harth al-dunya. Nu'tihi minha. Wa ma lahu. Min nasib. Att den personen som vill ha skörden från nästa liv, honom kommer vi att öka för i hans skörd. Och den personen som vill ha skörden från detta liv, den personen kommer vi att ge det vi vill. Och han kommer inte att få någonting i nästa liv. Så personen som bara har det här livet som sitt mål har ingen som helst del i nästa liv. Han har ingen belöning i nästa liv. Utan man ska söka belöningen av nästa liv. Det är det som är viktigast. Det här livet är värdelöst och det är inte värt någonting. Den fjärde saken som visar hur farligt det är att ge företräde och älska detta världsliga liv mer än nästa liv, är att personen som älskar det här livet mer än nästa liv kommer att göra detta liv till ett hinder, vilket kommer att då sysselsätta honom från att uppnå det riktiga målet i nästa liv. Det kommer att vara ett hinder för honom från att nå det riktiga målet i nästa liv. Och det här kärleken, den kan bero på människa till människa. Han nämnde till exempel vissa människors kärlek till det här livet får dem att inte ens acceptera islam. Att förneka och förkasta tron helt och hållet. Och det här är självklart de största förlorarna. Vissa personer får kärleken till det här livet att falla kort i eller att inte göra vissa förpliktelser. De gör dem inte alls. Eller de gör dem delvis. Eller de gör dem efter tiden. Eller de brister i att göra dem. Om de gör dem så gör de dem bara med kroppsdelarna och inte med hjärtat. Hjärtat tänker bara på dunja. Så det handlar om många farliga saker i att älska detta världsliga liv. Den femte punkten är att kärlek till det här livet gör att det blir det viktigaste för människan. Det här livet blir det viktigaste för människan. Som det har berättats i hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Man kan till akhiratu akbaru hammihi, ja'ala Allahu ghina'ahu fi qalbihi." Den som har nästa liv som sitt största mål kommer Allah att ge rikedom i hjärtat på. Den som har nästa liv som sitt mål, sitt största mål, kommer Allah att sätta rikedom i hjärtat på. وَجَمْعَ لَهُ شَمْلَهُ. Och han kommer att underlätta för honom hans angelägenheter. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَغِمَ. Och dunya kommer att komma efter honom fast det att han har vänt sig bort från det. Alltså dunya kommer att jaga honom fast det att han inte bryr sig om det. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا أَكْبَرُ هَمِّهِ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. Men den som har detta liv som sitt största mål kommer Allah att sätta fattigdom framför ögonen på. Han kommer endast att se fattigdom. Han kommer aldrig bli mätt. وَفَرَّقَ عَلِهِ شَمْلَهُ. Och han kommer göra saker och ting svårt för honom i detta liv. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِرَ لَهُ. Och ingenting från detta liv kommer att nå honom förutom det som redan är skrivet. Och denna hadith finns i Ibn Majah och den är autentisk. Så att sysselsätta sig med det här livet bara är väldigt, väldigt skadligt. Och han säger också att personen som älskar det här livet mer än nästa liv är personen, eller de personerna som har det största straffet. Och han kommer att straffas i alla tre hem. Detta liv, i graven och i akhira, i nästa liv. Han straffar sig själv i detta liv genom att sträva efter, alltså den här strävan han har, att bara samla på sig rikedomar och att ta pengar från folk och tjäna så mycket pengar som möjligt. Det här i sig själv är ett straff i det här livet. Att bara ha denna besatthet i sitt hjärta. I Barzakh kommer han att straffas av att ha förlorat den rikedomen han samlar på sig. Och att rikedomen inte gynnar honom det minsta. Eller hur? Allt han samlar på sig hela livet gynnar honom inte. Och han har förlorat det. Och att den har varit ett hinder mellan honom och det riktiga målet som han borde ha strävat efter. Och att han aldrig kommer få chansen att gå tillbaka och leva om livet för att samla på sig goda gärningar. Så de här människorna har det största straffet i gravet av sorg, depressioner, besvär. Och de kommer att straffas, och deras själ kommer att straffas av det i jorden så länge maskarna och allting äter från deras kropp. Alltså så länge de ligger i graven kommer de att ha denna sorg inom sig. Och sen att självklart personen kommer att straffas på domedagen och ångra sig på domedagen. Då är det antingen paradiset eller helvetet. Och gärningarna kommer att vägas. Och den sista punkten, att den som har kärlek till dunja och ger dunja företräde framför nästa liv är den dummaste av människor. Han är bland de dummaste av människor. Aqalluha aqlan. De som har minst intelligens. Då han har gett företräde till detta fantasiliv framför det nästa och riktiga livet. Framför detta drömliv jämfört med nästa riktiga liv. Med detta försvinnande liv framför det bestående livet i nästa liv då. Han sålde det riktiga livet, det eviga livet med det här livet. Så personen då är bland de dummaste som finns, säger Ibn Qayyim. Och det här är självklart. Det här livet är bara som ett ögonblick. Inte ens ett ögonblick jämfört med livet i nästa liv. All evighet kommer man att leva i nästa liv. Adam. I all evighet finns inget slut. 60-70 år, det är ingenting. På domedagen kommer alla att fråga hur länge har ni levt. De kommer att säga yomuna wa ba'da yom. Vi har levt en dag eller en del av en dag. Det kommer kännas så kort. Och den här korta stunden offrar vi till vad? Till att närma oss Allah eller närma oss helvetet? Det är den frågan man måste ställa sig själv. Och i det här livet så ska man vara så som profeten sallallahu alaihi wasallam han sa. Han sa, vad har jag med dunja att göra? Jag har ingenting med dunja att göra. Jag är bara som en resande person som sätter mig under en skugga, trädets skugga. Skugga lite grann och sen så försvinner jag eller jag fortsätter min resa därifrån. Det är så här man ska vara i det här livet. Som en person som är på en resande fot. Som det nämndes i hadithen. Att man ska vara som resande, en främling eller en resande. Du ska inte bofästa dig vid det här livet. Det är bara ett ställe där du bestämmer din nivå i nästa liv. Och vissa säger det som det nämndes från Isa alayhi salam. Ad-dunya qantara. Fa'abiruha. Wa la tu'ammiruha. Att det här livet är en bro. Så ni ska gå över och inte bosätta er på. Det är en bro som man ska gå över och inte bosätta sig på. Så de nämner här att början på bron, det är vaggan. Där man föds. Och slutet på bron, det är graven. Och vad som är däremellan är de gärningarna man samlar på sig. Och det är väldigt dumt då att man som en resande person har ett mål och destination, bygger ett hus på bron. Eller hur? Och stannar där. Och han nämner jättemånga exempel. Vi finner exempel på hur man liknar det här livet med nästa. Men det här livet